och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. God dag.
God dag.
Mina kära, kära.
Tjena morsin.
God dagens. Tjena morsin dingalosh.
Försökte du ta alla hälsning?
Ja, men det, jag kände att jag var tvungen att stoppa mig själv. Det var på gång att bli en harang av olika.
Vad är din favorithälsningsfras?
Men det varierar. Men
okej, snyggt.
Ja. Morsning, ringalorsning kanske, den är bra.
Förlåt?
Morsning i din galoshning. Ja, den hittar jag på själv, tror jag.
Nu, aldrig hört den innan.
Men det kändes bra. Det var liksom det som kom naturligt nu.
Men det var favoriten.
Ja, för tillfället.
Men det är bra.
Idag kommer hela det här avsnittet vara en enda stor fin dagens.
Ja. Eller flera,
ja,
faktiskt.
Ja,
precis. Exakt. Vi kände att vi kunde inte bestämma oss för en sak att prata om. Så vi ska prata om massa olika saker.
Ja, och det kommer ju väl bli som ett litet aktuellt avsnitt om vad som är oråder i djurvärlden just nu.
Ja,
mycket och det, spännande.
Ja, och det är ju mycket viktigt som händer just nu i djurvärlden på många olika plan.
Men jag tycker liksom att vi hoppar rakt in. Och innan vi gör det så i studion idag så är vi Mange,
Linan,
Moa
och Hasse.
Nu kör vi!
Men hörni, elefanten i rummet. Hästvärlden just nu. Vi återkommer ofta till det här temat. Det var ju inte jättelänge sedan egentligen som vi pratade om problem i hästvärlden. Men det är återkommande just nu. Vilket är väldigt bra att det faktiskt dyker upp i media. Och framförallt i media som sträcker sig längre än bara till lilla hästvärlden. Utan att det sträcker sig ut till folk utanför också.
Verkligen. Där kan jag ändå tycka att det är ganska spännande, om man kan säga så. Att det oftast är andra tidningsreporters eller bolag eller vad man kallar dem, som tar upp om det här. Och inte kanske de vanliga hästtidningarna eller nyhetssajterna.
Verkligen.
Som belyser problematiken inom hästvärlden just nu.
Och det tror jag är så väldigt, väldigt viktigt. Att övriga samhället inser och faktiskt blir en del av att föra ridsporten framåt. För det är ju faktiskt en välfärdsfråga det handlar om. Och jag menar, även fast man inte är insatt i sporten så kan man ju faktiskt bry sig om djurvälfärd. Och just alltså då andra tidningsredaktioner då som intresserar sig för det här. För att det är ju faktiskt någonting som är väsentligt för övriga samhället också. Och nu när folk utifrån har börjat inse så får ju det får ju som en liten skjuts. Att det faktiskt kanske måste förändras.
Ja, det är lite det här. Just nu kanske är att förändringen sker tack vare utifrån. Och inte inifrån. Annars brukar det ju vara att det måste ske inifrån. Men nu är det ju genom påtryckningar som det kanske faktiskt sker någonting.
Ja, för just nu så är det ju ett väldigt högt medialt tryck på hästsporten utifrån sett. För att det ändå dyker upp återigen ögonblicksbilder då, som man kallar det inom hästsporten. Men att det är ju ganska genomskinligt ändå när man väl tittar närmare på det, att det är ju faktiskt inte ögonblicksbilder och att det, man får släppa det ordet för det finns inte i den här kontexten.
Men även att det är folk börjar våga höja sina röster kring vad som sker bakom stängda dörrar.
Exakt.
Verkligen.
Det och just tror jag är så, så viktigt och att man stöttar folket i det.
Verkligen. Och just när det kommer till bilder och fotografier så har ju det gjorts ett bra tag och görs ju fortfarande. Men de senaste skandalbilderna togs ju av en reporter som befann sig då på en stor hästtävling där han fokuserade på att ta bilder som ju kan bevisa att det inte är en ögonblicksbild. Och det är ju fantastiskt bra, för att då kan man ju i efterhand då ha det här som bevis för att här brast välfärden. Och det är ju ett yppligt tillfälle, vilket är ju hemskt att säga, med just de här blåa tungorna. För att där går det ju att konstatera, och man vet att en hästtunga blir inte blå på en sekund. och så försvinner det på en sekund.
Mm.
Här har man ju, kan man ju faktiskt konstatera att okej, här har det gått så pass långt och hästen har alltså inte fått syretillförsel till sin tunga på så pass lång tid att det visar sig.
Mm. Mm. Och det är ju för att de har ett bett i munnen som trycker ner mot tungan till den grad att syre inte kan föras runt i tungan på ett korrekt sätt. Och då blir tungan blå. Mm. Och det är ju verkligen någonting som det tar tid. Och vet ju själv, alltså om man drar åt så att blodkärlen inte får arbeta som de ska. Det gör ju ont. Det är ju plågsamt.
Verkligen.
Det är ju en smärtreaktion.
Mm.
Om kroppen inte får syre dit den behöver syre. Det orsakar ju stresshormon i kroppen. För att det är ju en fysiologisk respons på någonting onaturligt.
Mm. Jag kan typ inte låta bli att tänka på hästens ändå lyckade prestation i det här. Mm. Att ha så ont och göra det ändå.
Mm.
Och inte kunna säga till.
Mm. Verkligen. Det är ju faktiskt också någonting jag har tänkt på mycket. Mm. Förstå alla hästar och individer som har drabbats av smärta eller drabbas av smärta under ridning som är ändå gör det vi vill.
Ja.
Alltså, och det är ju verkligen
faktiskt presterar på elitnivå.
Mm.
Men jag tänker ju att det är ju för att de ändå vet att säga ifrån
det är ju det
så blir det konsekvenser.
Ja. Och att det de fortsätter göra det här trots. Mm.
Exakt, att de är så, det låter ju hårt, men de är ju ändå så pass hjärntvättade i arbetet att jag har så ont att det kommer inte syre på rätt sätt till min tunga som det ska. Syretillförseln liksom minskar drastiskt så till den grad att tungan blir blå. Och att man ändå inte säger ifrån, det beror ju på någonting. Det är ju inte bara därför ingenting, utan det är ju där för att det är en så djup inlärning som har skett här.
Det är ju inte för att hästen vill.
Nej.
Nej. Verkligen.
Det är inte för att den vill prestera, för att den tycker det är roligt eller ena med
det. Nej. Precis.
Sen har vi också det faktumet att när de får lite grann säga sitt svar på tal så är det liksom, för det första så påstår de att det är ögonblicksbilder. Och sen också har vi diskuterat lite utanför podden, men att det är att de uttrycker sig på så vis att de här fotograferna är bara här för att
leta fel.
Ja, för att leta fel och för att sätta dit oss. Men problemet ligger ju också i att är du rädd för att en fotograf ska finnas på banan? För de gav förslag man kanske ska ta bort. Det kanske inte alls gjorde gav förslag på.
Nej, men det har ju funnits åsikter kring om det ska finnas, om framridningen ska vara öppen eller inte.
Och problemet är ju att är du rädd för att framridningen inte ska vara öppen utan att det ska vara stängd för att inte folk ska kunna komma dit och ta foton.
Mm.
Vad säger det om dig? Vad är du rädd för? Vad vill du inte visa?
Och vad är sporten rädd för? Ja. Vad vill sporten inte visa?
Exakt.
Ja. För det är ju så fort man börjar sätta sekretess på olika skeenden, egentligen vilket sammanhang som helst, så bör man ju dra öronen åt sig.
Mm.
För precis som du säger, Hasse, det är, varför ska det finnas liksom begränsningar?
Vad har folk att dölja?
Ja,
liksom.
Ja, så det är, jag tycker jag är väldigt
problematiskt.
Och jag förstår inte varför fler personer inte reagerar på just det här med att de skyller ifrån sig så mycket.
Ja, för att gå i försvar i ett sånt läge och istället för att reagera på att ja, här har någonting gått fel.
Mm.
Det här måste vi ändra på, så här kan vi inte ha det.
Mm.
Varför är inte det reaktionen på något sånt här? Varför är det liksom peka finger mot fotografen och att det är annat som är fel istället för att säga, ja men oj hoppsan, här har det ju faktiskt hänt någonting. Det här måste vi faktiskt titta närmare på och så att det inte kan hända igen. Det blir svårt kan det vara att säga?
Det blir också fel i det här då när man kan få höga poäng samtidigt som detta sker. Och att då säga att ja, men om man kollar på hela ritten så ser den fin ut. Det är kvittsamma, för då är du återigen i den diskussionen att hästen fortfarande kan prestera trots att den har ont. För att den inte kan säga till.
Verkligen. Och jag tycker att det blir så himla märkligt när man ju i det övriga samhället är så noga med att alla liksom öppna offentliga rum ska kunna granskas. För att det är en fundamental del av ett demokratiskt samhälle. Och journalister ska kunna granska olika sammanhang för att minimera alla risker med vad som finns i samhället.
Mm.
Och då att ridsporten har fritt fram och bara, nej men nu blev det obekvämt här.
Mm.
Så då begränsar vi alla obehörigas rätt att vara en del av det här. För att det kanske riskerar, eller det kanske sätter press på ridsporten i att behöva förändra. Eller att man faktiskt förstår att hoppsan sa, här uppdagas det att välfärden brister.
Mm.
Av vilken anledning, hur kan det vara okej att begränsa det på det sättet?
Mm.
Jag kan tycka att det är liksom egentligen en större fråga än bara djurvälfärden.
Ja.
Eller inte bara djurvälfärden utan även hur man helt plötsligt bara kan sätta censur på någonting.
Mm. Ja. Ja, men också så här, om man tycker att det är problematiskt att fotografer är där, sätt upp kameror som bara går automatiskt.
Mm.
Då är du inte ens någon fotograf som letar fel inom situationstecken.
Mm.
Utan då är allting finns på film.
Mm.
Från början till slut.
Mm. Precis, verkligen. För absolut, det går ju att argumentera för att nej, men vi vill inte ha folk som springer, tar kort med blixt. Och,
ja,
absolut.
Kan förstå det kan stressa. Mm.
Ja, det kan stressa hästarna. Men precis som du säger då, Moa, andra lösningar.
Mm.
I så fall.
Mm.
Jag tycker också att det är fascinerande den här delen också att ofta när det blir såna här, eller nej, oavsett egentligen när man pratar med elitryttare eller ryttare överlag så, att de uttrycker ändå oftast att vi är ett team, jag och hästen, vi, att de ändå uttrycker att de uppfattar att hästen tycker att det är kul, att de är spänstiga i steget och att det liksom tyder på att vi har kul ute på banan. Men om det då uppdagas på något sätt att det här är ju någonting som ändå blir lite tokigt. Varför vill man inte förbättra det då om man nu är så villig? Och, eller om man nu vill att det ska vara en trevlig upplevelse för både häst och ryttare att vara på den här banan. Varför vill man inte förbättra såna här saker då?
Mm, verkligen.
Jag läste en, det är ju lite off topic på det här, men jag läste, jag tror det var en insändare någonstans om just det här med häst.
Mm.
Att man påstår ju att man älskar sina djur så ofantligt mycket. Och det gör man ju.
Mm.
Och med häst att man gör det i stallgången. Och man är så fantastiskt snäll. Och man borstar och den får lite godis och kramar. Och sen kommer man till ridhuset och då tar man fram spö.
Mm.
Mm.
Och då ändrar man attityden. För att då måste man ju vara ledare. Och vi, alltså hela den här grejen.
Mm.
Och sen så kommer man tillbaka och tar av hästen. Alltså träns och sadel. Och då är man tillbaka till att ge pussar och godis och kärlek.
Mm.
Att det är ju,
ja, kontrasterna.
Kontrasten är ju väldigt, väldigt stor egentligen.
Mm. Mm.
Ja,
verkligen. Mm. Och det är ju så intressant när man börjar granska det mänskliga beteendet mer noga.
Mm.
Om vad händer, eller hur beter sig människan i olika sammanhang med hästar. Och hur kommer det sig?
Mm.
För då är man ju, då hamnar man ju där att okej, men då kanske det är brist i utlärningen då. Från, eller vad vi lär oss som unga när vi börjar rida.
Ja, hur attityderna.
Är, ja, precis. Hur är den kulturen? Och hur mycket brister utbildningen för dem som i sin tur ska lära ut ridning?
Mm.
Men det är ju som vi ofta pratar ändå om.
Mm.
Just det här att vara medveten om sig själv och sitt eget känslotillstånd. Och där inne, och där bör man ju ändå tänka också på precis det, alltså bakåt. Vad man har varit med om och hur man själv har blivit lärd saker. För att ofta utgår man ju från det man själv är van vid. Det som är hemtamt.
Mm.
Att har jag blivit lärd på ett visst sätt så kommer jag, om jag inte aktivt arbetar emot det, så kommer jag ju antagligen och göra på samma sätt som jag har blivit lärd tidigare i livet.
Det här triggar hos mig igång tankar om anknytning.
Mm.
Som jag pratat om tidigare. Och hur just den här anknytningsstilen, desorganiserad anknytningsstil då. Hur den, det innebär ju att responsen av ens egna känslotillstånd blir bemött på helt fel sätt. Av våran anknytningsgestalt. Alltså till exempel att den anknytningsstilen skulle jag kunna få om min mamma när jag var liten till exempel hade blivit jättearg när jag var ledsen för att hon inte förstod hur hon skulle bemöta mig. Eller om bemötandet av känslor skiftar från gång till gång.
Mm.
Mm.
Och då blir jag verkligen också när man pratar om hästar att hur ska hästen kunna sålla i att samma individ, alltså samma människa då, från ena sekunden hanterar hästens känslor till stånd på ena sättet och sen när man rider så blir det helt annorlunda.
Mm.
Hur påverkar det relationen för hästen då?
Det känns ju som att det här kan ju ofta bli i även då tidigt, från när man börjar träna när det ändå är en ung häst eller ett föl.
Mm.
Att man är ute i hagen kanske och ändå klappar om fölet och man är ju väldigt mjuk och försiktig. Men att så fort man så ska sen börja träna så måste det vara väldigt fyrkantigt för att det sen kommer bli ett stort djur som kan vara potentiellt farligt då.
Mm.
Och att då blir det istället att det ska vara väldigt tydligt och att det ska vara att man ska sätta gränser tidigt och att det ska vara ja, men fyrkantigt i hanteringen. Mm. Och där, precis, det är ju där det börjar på något sätt. Om man tänker att det blir så. Att redan här så har man ju då den här, de här kontrasterna i hur människan agerar mot djuret.
Ja.
Mm. Jag vill rätta mig själv där, bara med anknytningsstilarna.
Mm.
Att när man som anknytare då blir bemött skiftande, alltså ena gången blir man bemött och andra gången inte alls och tredje gången på ett helt annat sätt, så är det en anknytningsstil som heter otrygg ambivalent.
Mm.
Jag tänker alla de här anknytningsstilarna går ju att applicera på djur och eller går att diskutera kring. Men det är ju just den grejen att vissa gånger då, om hästen är glad så får den en morot i stallgången till exempel. Och sen om den visar, om den skulle visa glädje under ridning så kanske den hoppar till vad som helst rent teoretiskt då. Och så blir den bestraffad för det.
Mm.
För att det blir obehagligt om man sitter på hästryggen och det går lite snabbare än vad man hade tänkt sig.
Mm.
Ja.
Eller att man är på väg att ramla av. Alltså vad som helst. Ja, nej, det är mycket intressanta tankar när man just när du lyfter det, Moa.
Mm. Ja, speciellt när man säger, som du sa Mange, när jag börjar med det här, hur ryttare säger att vi är ett team liksom. Vem är det du frågar? Ryttaren? Ja, hästen? Nej.
Mm.
Jag tror inte hästen har sagt att vi är ett team. Och man,
för
de vet ju aldrig vad vi har. De har varit oss egentligen.
Nej,
verkligen. Det är ju verkligen sorgligt när man tänker på det då, när det blir så svart på vitt med de här blåa tungorna.
Mm.
Att där går hästen och har till 99% säkerhet ont.
Mm. Mm.
Och att den ändå fullföljer och lyssnar och gör det som ryttaren ber om.
Mm.
Mm.
Och det är ju, och att de sen får höga poäng. Och det är ju sorgligt.
Verkligen. För att då någonstans så går vi åt fel håll.
Mm.
Mm. Speciellt när vi kollar på hästvälfärden.
Mm, verkligen. På tal om andra aktuella händelser i hästvärlden så är det ju en svensk elitryttare som det ju också har omtalats från hästskötare som har arbetat på den här gården.
Mm.
Att där hästhanteringen då absolut inte skedde på ett etiskt sätt.
Mm. Och inte heller hanteringen av personalen.
Nej.
Nej.
Kom det ju fram också.
Mm.
Många och det här brister på många olika plan.
Exakt.
Ja. Och det här är ju tråkigt nog inte särskilt förvånande. För vi alla här inne har ju mer eller mindre liksom livslång erfarenhet av hästar på olika sätt och i olika sammanhang. Men just
faktiskt olika delar av Sverige. Så att det är inte bara centrala grejer.
Eller? Nej, verkligen. Och jag tycker att det verkligen är och har varit tidigare den här känslan av eller uppfattningen att man själv som arbetstagare i ett stall ska känna sig tacksam för att man ska få jobba hos en arbetsgivare då som är typ elitryttare, att hela hierarkin är som omvänd när man pratar om arbetstagare och arbetsgivare.
Mm.
Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Att det är nästan att du som arbetstagare ska betala för att få jobba hos mig. Mm. För så mycket betyder det.
Speciellt om du ska få rida hästarna.
Mm. Mm. Precis. Och att man ju då såklart kan utnyttja de som jobbar. Och utnyttja känslotillstånd och bara personerna på alla möjliga olika sätt. Mm. För att det är en sån skev kultur när det kommer till hästar och arbetsplatser i förhållande till varandra.
Och jag upplever att det här är ju från tidig ålder som det sker. För jag kan ju, när jag tänker tillbaka på när jag var väldigt ung och red, att man var ju så desperat. För jag hade inte, jag kom inte från en familj med mycket pengar. Och det är ju dyrt att hålla på med hästar. Och bodde i Stockholm. Fanns ju liksom inga möjligheter att dels ha en egen häst. Eller kanske att rida någon annans häst. Den möjligheten fanns inte om man inte hade väldigt mycket pengar.
Mm.
Och då fick man ju vara lite uppfinningsrikt så. För att hitta sätt att komma nära hästar. Och att få göra... Ja, men, att få rida eller att få hålla på med hästar utan att behöva betala eller sådär. Man kunde ju jobba på ridskolan, men det var ju en sån enormt stark hierarki. Mm. Och att det var väldigt mycket det här med specialbehandling. Att vissa personer fick då möjlighet att rida, andra inte. Man fick kämpa stenhårt för att bli accepterad. Att det var verkligen på nåder hela tiden i att... Det finns alltid någon annan som är bättre som ska ta din plats så fort du inte är tillräckligt bra på massa olika plan. Dels i hur duktig du är på att rida, dels i hur duktig du är socialt och komma överens med folk och vara omtyckt. Att det är så många plan och man indoktrineras i det där så himla hårt.
Och att det är så tufft. Mm. Alltså klimatet är ju...
Det är enormt
tufft. Vi har också, eller när jag gick på ridskola så fanns det att man kunde... få ta hand om hästen en gång i veckan.
Mm.
Och alltså det var den värsta tillfällena varje vecka.
Mm.
För det var så hårt klimat.
Mm.
Mm. Och var det inte perfekt på ett ställe, alltså det var...
Mm.
Och jag var inte det länge kan jag säga.
Nej, nej, och det förstår man ju. Ja. Och det är tur det, annars hade... Man mår ju dåligt, man bryts ju ner mentalt och psykiskt. Mm. Och jag blir ju verkligen också så här, hur mycket påverkar det hårda klimatet människans sätt att sen hantera djur? För det är ju liksom inte, det är ju inte ovanligt att om man mår dåligt själv att man också är mer hårdhänt och mer utåtagerande när det kommer till interaktioner med andra individer. Mm. Och det kan vara människa som djur.
Jag tycker när det också är det här när det ställs höga krav på dig och att du vill uppnå de kriterier som behövs från personer utifrån för att vara då en duktig ryttare, att rider du hårdare, pressar ihop hästen hårdare, så ser det finare ut tekniskt sett. Ja, så upplevde jag det i alla fall bitvis under min tid på ridskolan när jag försökte då klättra i hierarkin, eller hur man vill kalla det, innan jag kände att nej, det här funkar inte alls och letade på annat håll istället.
Mm. Mm. Ja, precis. Men jag tänker också just den här grejen hur det faktiskt naturligt kanske sker en typ av utvecklingskurva hos människor som befinner sig i hästvärlden för att man behandlas så, så hårt och nedbrytande, att det speglar sättet man hanterar djur.
Mm.
Inte bara för att man har lärt sig att så ska det vara, utan att det är en naturlig reaktion på att inte må bra. Mm. Att man är arg på andra. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Ja. Det blir så svårt att förändra systemet eller rutinerna när det är så inpräntat i väggarna redan.
Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och det är ju som du, Mange, säger, att man gör vad som egentligen behövs. Mm. Det spelar ingen roll. Bara jag får, bara jag hamnar där jag vill. Eller bara jag tar mig dit jag vill.
Mm.
Och att hästarna är ju då såklart drabbas av det.
Mm. Mm. För så var klimatet i alla fall där jag var. Det var väldigt hård ridning. Och ju hårdare du red, desto bättre var du i princip.
Mm.
Och att mycket liksom skämt på djurens bekostnad.
Mm.
Som också sen speglas i hur man hanterar, upplever jag.
Mm.
Att pratar man om djur på ett visst sätt så påverkar det hur man hanterar dem sen. Mm. För pratar man på ett väldigt, nu tycker inte jag om ordet respekt så mycket, men om man bara vill använda det för att det blir lätt att ta till sig. Pratar man om djur på ett väldigt respektlöst sätt, då tycker jag att det ofta speglar sig sen i hur man väl hanterar djuren.
Mm.
Det påverkar hur vi ser på djuren, hur vi pratar om dem.
Mm. Men undrar liksom, för att jag vet när jag gick på ridskola så fick man ju lära sig att de inte kände någonting av spöet, att det gjorde inte ont, utan det var mer som en varning att du behöver gå framåt nu.
Mm.
Och då kunde man ju sparka hur mycket som helst eller slå hur mycket som helst. Men jag undrar, liksom, undrar hur kulturen hade blivit om man hade sagt, som stallskötare då, sagt till typ unga elever att om den får faktiskt ont.
Mm. Mm, verkligen.
Undrar hur det hade blivit och att då kanske klimatet hade blivit snällare istället.
Mm.
För att man insåg att det inte var hårt.
Mm. Mm. Verkligen. Jag tror att det hade gjort så stor skillnad. Och också när man pratar om barn och hur de får växa upp, att man faktiskt vågar prata om känslor.
Mm.
För som du säger, att nej, men hästarna känner ingenting. Det är ju samma sak som att säga att hästarna har inte känslor.
Mm.
Och samma principer applicerar man ju kanske på människorna då också.
Ja, att ja, vi det ska det inte,
ja, precis. Och verkligen, det är en så intressant frågeställning. Att hur kan vi påverka människans känslotillstånd?
Mm. Mm.
Och börja i änden av att hästar har känslor.
Ja.
Hur kan vi påverka våra barn på det sättet?
Mm.
Det är ju så fantastiskt komplext.
Oh ja.
När det kommer till att man börjar gräva i humanpsykologin bakom det hela. För egentligen är det ju bara det som styr. Och det är ju också när vi är unga. Det är ju det som påverkar hur vi fortsätter vidare i livet också. Ja,
det formar ju vårt hästliv sen.
Mm. 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 Jag tycker att det är så, just nu när man börjar tänka på den mer mänskliga aspekten så i det här. Att när barn är väldigt små så vill föräldrar gärna åka till olika ställen där det finns djur för att vi ska lära oss tidigt att vara snälla mot djur. Vi åker till 4H-gårdar, vi åker ut och tittar på kossorna ute i en hage. Vi lär oss att klappa katten snällt, vi drar inte i svansen, man ska vara snäll mot djuren. När sker den här skiftningen?
Är det när man kommer in i stallmiljön med häst?
Men jag tänker det.
Ja, jag tänker så här. Vi har ju inte haft det. Mina föräldrar har alltid haft får.
Mm.
Och jag vet så här, jag tror min brors klass har fått komma dit någon gång. Och då var det ju alltså, man fick klappa om man skulle vara snäll.
Mm.
Det lilla jag kommer ihåg.
Mm.
Så.
Mm.
Men undrar jag, just stallmiljön. För det kommer ju ändå in ungdomar eller barn i samma ålder. Mm.
Jag tänker att du kommer in där som ganska ung och ganska ovetande och ser en äldre hästtjej komma där med hästen i kedja med spö.
Mm. Mm.
Och när hästen gör någonting som är lite halv, då daskar de till den. Och då tänker du att, oj, det där funkade!
Mm.
Det är så jag ska göra.
Men också att man lär sig att det är stora djur och att det blir farligt.
Mm.
Att då måste vi använda våld.
Mm.
I princip. Ja. Man säger ju inte att vi ska använda våld, men man säger ju att man måste sätta gränser, man måste vara tydlig. Och det underförstått är ju att använda våld. För när man sen praktiskt ska använda sig av det som sägs, så är det ju där vi hamnar.
Ja. Sen så kanske man inte aktivt använder orden,
men
man gör ju det.
Mm.
Verkligen.
Nu har vi pratat högt och lågt om allt vad man kan tänka sig att hästvärlden påverkas av. Och just de här händelserna och specifikt den här blåa tungan då har ju publicerats i massa olika tidningar. Varav de har ju publicerat det här på Facebook då bland annat. Och i kommentarsfälten under alla de här artiklarna så hittade jag, eller så läste jag en kommentar som var så fantastisk. Som fantastiskt smart.
Mm.
Och det var ju verkligen en lösning på ett problem som ju jag tror är faktiskt ett problem för hur man skulle kunna förbättra välfärden under tävling. Och förslaget av den här personen var ju då att sätta högre koefficienter på vissa rörelser när ryttaren då väljer att använda mindre utrustning.
Mm.
Jag tror att det här är en grej som kan bli någonting, verkligen.
Ja, för då blir det ju att egentligen då, om man vill vara så, så finns det ju inga begränsningar. Du får rida med vad du vill, men du kommer att gynnas av att kunna rida på, inom citationstecken, rätt sätt med
mindre utrustning.
Mindre utrustning. Mm. Då kommer det ju finnas en naturlig vilja att som ryttare ta sig dit.
Mm.
Istället för att åt andra hållet då tycka att det är väldigt häftigt att rida med sporrar och kandar.
Mm. Mm.
Då kanske det kan bli en naturlig vilja att tycka det är häftigt att rida utan huvudlag.
Mm. Mm. Alltså jag tror verkligen att det där kan vara en grej.
Mm.
Och att när man vill rida med ett snällare bett och kanske inte ett kandar, och sen helt plötsligt kommer man vilja rida i halsring eller grimma och göra samma sak. Alltså jag tror verkligen att det kan ta hästvärlden åt rätt håll.
Ja.
Eller, åt rätt håll. Jo, åt rätt håll. Inte hela vägen fram, men åt rätt håll.
Precis.
Vi och tränar för att... ju människor också.
Ja.
Positiv förstärkning funkar på människor också.
Ja.
Så att gynnas du av att rida med mindre utrustning, precis, så kommer också viljan att faktiskt göra det öka.
Ja.
Mm. Ja.
Och för att förtydliga vad en koefficient är nu då,
mm,
för de som kanske inte är insatt i hästvärlden särskilt mycket alls, så är det ju när man rider dressyr så rider man ju ett specifikt program. Eller att om man rider en kyr så är det ju att det ska vara vissa rörelser som ingår i ens egna program som man har gjort då.
Mm.
Och på vissa av de här rörelserna så får man som gånger 2 eller gånger 3 på poängsumman som man har fått av domarna då. Och om det nu är så att man...
det vill säga om man väljer att rida med mindre utrustning.
Nej, alltså koefficienter finns ju idag.
Mm.
Så vissa rörelser är ju att typ den här piaffen, eller piaff i... på den här nivån ger en koefficient på 3.
Mm.
Så då får man poängsumman gånger 3.
Mm.
Mm. Och precis som du var inne på då, Mange, att om man vill införa det här systemet är ju att, okej, okay, om jag piaffar med min häst och har inte någonting på huvudet, då får jag en koefficient på 5. Ja, men piaffar jag och har ett kandar så får jag koefficient på 1.
Mm.
Mm. Det är ju briljant.
Jättebra.
Jättebra.
Jag tror det är där det kommer ske förändring om man ändrar regelverket eller hur man bedömer i tävlingar.
Precis.
För att annars har de ingen motivation till att göra det.
Mm.
Vad håller de väl också på och ändrar?
Jag vet inte exakt vad de ändrar, men man kan gå in och tycka till om vad som ska ske 2025.
Mm.
Och det gör du på... Om du går in och söker på TR-remissen så... ser du enkelt hur du kan klicka dig fram för att vara med och tycka till.
Mm. Helt och påverka.
Och påverka.
Det är Svenska Ridsportsförbundet som gör det.
Mm.
Perfekt.
Och nu hörni, blev det här ett hejdundrans
avsnitt? Ja, det drog iväg som vanligt. Ja. Så vi tänker att
det ska här vi inte blir... sticka in med lite påsk? Det är ju ändå påsk.
Ja.
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 Yeah. Nu så här i påsktider.
Ja.
Det är jättefint med alla de här fjädrarna. I olika färger. Men vart kommer de ifrån?
Exakt.
Ja. Tänk till en extra gång. Och så satsar vi på en fjäderfri påsk.
Ja,
tycker jag.
Det finns ju faktiskt syntetiska fjädrar att använda om man absolut vill ha fjädrar i påsk.
Och de ser exakt likadana ut som äkta fjädrar. Mm. Om det nu är så.
Mm.
Oh ja. Och det finns också typ ägg i trä som man kan hänga upp. Och det finns omålade och det finns redan målade jättefina färger.
Mm. Mm.
Och varför inte göra en påskkyckling med lite flörtkulor?
Exakt.
Det är också kul.
Ska det bli en utmaning för oss själva?
Ska vi pynta och så ska vi skicka bild och lägga ut det, eller?
Mm. Exakt.
Det är tävling här och omröstning. Vem som har gjort finast påskpynt. Ja.
Veganska påskpyntet.
Mm. Mm. Jättebra. Och det får inte, så här, jag tycker att det inte ska innehålla fjädrar alls. Inte syntet fake, heller.
Nej.
Nej. Mm. Vi hittar andra fjäderfri sätt. Påsk.
Helt. Inte ägg heller då, eller?
Jo, träägg. Mm. Eller flörtkul ägg får vara. Men inga fjädrar.
Jävlar.
Ja.
Men det vart ju ett väldigt mastigt hästavsnitt ändå. Det var kanske inte vår tanke, men det är så det blir när man kommer in på spännande saker att diskutera.
Ja.
Men vi tänker helt enkelt att vi delar upp det här avsnittet i 2.
Det gör vi.
Det gör vi.
Så
kom tillbaka nästa vecka.
Verkligen så i kör. Ja, för nästa vecka fortsätter vi med flera aktuellt, dagens funderingar, tankar och diskussioner.
Exakt. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på Instagram där vi heter Gärna Djur.
Eller på Facebook där vi heter Gärna Djur. Eller på vår mail där vi heter garnadjur@hotmail.com.
Jaha då.
Bye bye.